Ärret, en novell av Per Sahlin. Hon hette Gabriella, men alla kallade henne Ärret. Anledningen var det blåröda ärr, tjockt som dragkedjan på en vinterjacka, som löpte tvärs över hennes ansikte och fick henne att alltid se ledsen ut. Det påstods att en släkting hade sluntit med motorsågen när hon var liten. Elaka tungor sa att det var hon själv som hade orsakat skadan. Gabriella och jag gick i samma svenska grupp. Hon satt alltid tre rader framför mig i klassrummet och ibland, när hon trodde att ingen såg, strök hon med fingertopparna över ärret. Särskilt när vår svensklärare Marianne läste högt såg jag hur Gabriella försvann i tankarna medan fingrarna försiktigt letade sig fram över det igenväxta såret. Jag älskade de där stunderna. Det var förstås inget jag berättade för någon. Att avslöja att man njöt av att lyssna på svensklärarens röst samtidigt som man i smyg spanade in ärrets lek med fingrarna över ansiktet var inget man gjorde om man inte ville bli hånad för resten av terminen. Så jag behöll tankarna för mig själv och längtade till nästa svensk lektion. Marianne var den sortens lärare som förde respekt med sig. Ingen gidrade i onödan på hennes lektioner. Till och med Ossian och Madi, som annars hade för vana att vandra planlöst runt i klassrummet och oprovocerat slå folk på axeln, höll sig lugna. Om situationen ändå av någon anledning höll på att spåra ur, räckte det med ett höjt ögonbryn från Marianne för att ordningen skulle vara återställd. Hon ställde höga krav på oss, Marianne. Hon lärde oss allt om interpunktion, korrekta källhänvisningar och fasta uttryck. Enligt ryktet på skolan lyckades Mariannes elever bättre på de nationella proven, oavsett ämne, än de som inte hade henne. Till och med grammatiklektionerna blev underhållande med Marianne. Men allra bäst var hon på högläsning. Med sin klara röst och perfekta intonation hade hon förmåga att väcka vilken trist och intetsägande berättelse som helst till liv. När hon högläste ur Dantes Inferno ville ingen därifrån, trots att vi befann oss längst ner i helvetets nionde krets. Och hon uppmuntrade mig att skriva. Marianne visste att jag hade författardrömmar. Ibland bad hon mig stanna kvar efter en lektion för att prata om skrivandet. För det mesta ljög jag och sa att det rörde sig framåt, att jag gjorde framsteg, att jag utvecklades allt jämt. Men sanningen låg någon helt annanstans. Om kvällarna skrev jag långt och länge i min svarta anteckningsbok. Men det var meningslösheter, tomma tirader, ord och meningar som enbart hakade i varandra för att jag hade tvingat ihop dem. Ändå fortsatte jag. Djupt inom mig fanns en övertygelse om att skrivandet var det jag ville syssla med. Problemet var att jag inte hade något att skriva om. En kväll, det var en söndag, satt jag och skrev i min svarta anteckningsbok när det ringde på dörren. Eftersom mamma åkte sitt nattjobb på sjukhuset gick jag och öppnade. Utanför dörren, insvept i en tjock täckjacka, stod Gabriella. Ögonen var svullna av gråt och den stickade mössan ramade in det blåröda ärret i hennes ansikte. "Du har väl hört vad som har hänt?" sa hon. Jag skakade på huvudet eftersom jag inte hade hört något av värde på hela kvällen. Allt jag hade gjort var att plita ner obetydligheter på mina olinjerade papper. Marianne har fått en stroke. Det tog en stund för orden att landa i mig. Jag visste förstås vad en stroke var för något. Mamma jobbade med patienter som på olika sätt hade drabbats av hjärnblödningar. Men jag kunde inte för mitt liv sätta samman ordet med Marianne. På något barnsligt naivt sätt hade jag trott att sånt inte drabbade henne. Att hon var oövervinnelig. "Kan jag komma in?" frågade Gabriella. Jag hade aldrig tidigare haft en tjej på besök. I alla fall inte sedan mellanstadiet. Nu satt Gabriella vid mitt skrivbord och smuttade på en kopp te. Varje gång hon förde läpparna mot koppkanten gjorde ärret vid mungipan en rörelse uppåt, vilket fick henne att se gladare ut. De säger att hon har tappat talet och förmågan att läsa, sa Gabriella. Jag försökte föreställa mig Marianne utan röst. Det var som att tänka på ett hav utan vatten. Eller en skog utan träd. Vi borde hälsa på henne, fortsatte Gabriella. Borde vi? Sa jag. Hon har ingen familj. Men varför vi? För att... Gabriella tvekade. Hon ställde ner koppen och kastade en blick mot den svarta anteckningsboken som låg uppslagen strax intill. Du skriver, eller hur? Jag nickade, samtidigt som jag med tankekraft försökte slå igen anteckningsboken. Marianne berättade det. Sa Marianne att jag skriver? Gabriella nickade. Varför då? Hon kanske trodde att jag skulle bli glad över att det fanns fler. Vadå fler? Gabriella såg på mig som om jag vore dum i huvudet. Ah, du skriver också, sa jag och kände mig om möjligt ännu dummare. Gabriella nickade och drog med pekfingernageln längs kanten av min anteckningsbok så att ett skrapande ljud uppstod. Jag var övertygad om att hon retades med mig, att hon visste att hon bara behövde dra boken till sig för att se vad för språkligt skräp jag hade åstadkommit denna kväll. Marianne brukar läsa mina texter, sa Gabriella. Ett styng av svartsjuka sköt upp inombords. Av någon anledning hade jag trott att det bara var jag som fick åtnjuta Marians uppmuntrande ord. Att skriva ett ensamt jobb, sa Gabriella. Att ha någon som tror på en är avgörande. Jag visste att jag hade hört citatet förut, men kunde inte komma på vem som var källan. Så jag nickade bara tyst till medhåll. Vi kan gå dit imorgon, sa Gabriella. Hon har fått ett eget rum. Hur Gabriella kände till allt det här om Marianne vågade jag inte fråga. Jo, det var en grej till. Gabriella skärpte rösten. Nu när Marianne inte kan läsa högt tänkte jag att vi kunde göra det istället. I klassen, ur galen. Gabriella skrattade högt. Nej, de idioterna tänker aldrig läsa högt för. Jag menar för Marianne. Vi borde läsa högt för henne. Det blir som att ge tillbaka för alla gånger som hon har läst för oss, om du fattar vad jag menar. Jag vet inte om jag är så bra på att läsa ur typ den gudomliga komedin. Det är svårt att hitta rytmen och orden, de är krångliga och svåra att uttala. Gabriella skrattade igen. Nej, jag tänkte att vi skulle läsa något som vi själva har skrivit. Det tror jag Marianne skulle uppskatta. Först trodde jag att Gabriella skämtade, men när jag såg hennes uppriktiga min förstod jag att hon menar allvar. Jag måste gå nu, sa hon. Men vi ses imorgon efter skolan. Glöm inte att ta med en text. Mariannes rum doftade starkt av desinfektionsmedel. På nattduksbordet stod ett glas vatten där vattnet pärlat sig på insidan. Ett halvmåneformat avtryck från Marians läppar syntes på glasets kant. Gabriella föste mig framåt in i rummet. Vi är här nu, Marianne, sa hon, som om vi var väntade. Marianne öppnade ena ögat för att genast sluta det igen. Hon formade läpparna i ett försök att säga något, men allt som kom ut var långdragna vokaler. Vi sätter oss, viskade Gabriella och drog fram två stolar. Du får börja, sa hon sen, samtidigt som hon vecklade upp ett papper och la i sitt knä. En ilning från magtrakten letade sig genom kroppen, vidare upp i huvudet. Jag var inte redo. I bakfickan skavde den svarta anteckningsboken med den nyskrivna texten. För en gång skulle hade orden kommit enkelt till mig. På 3 timmar hade jag skrivit klart en novell. Fega fan inte ur nu, viskade Gabriella. Jag tog fram anteckningsboken och bläddrade fram novellen. Orden tycktes myllra över pappret som svarta, spretiga insekter. så harklar jag mig och börjar läsa. Först stakande och skakigt. Tungan fastnade i gommen och slant på tänderna. Men ju mer jag läste, desto bättre flöt orden. Till slut vågade jag mig på att läsa med inlevelse och tonfall. Jag tänkte på hur Marianne brukade göra. De små pauserna, tempoväxlingarna och så det svåraste, att få rösten att leva sig in i det sagda. Då och då tittade jag upp och såg att Gabriella rörde vid ärret med sina fingertoppar. På samma sätt som hon brukade göra när Marianne läste högt. När jag läste klart var luften tjock i rummet. Gabriellas fingrar dröjde kvar vid ärret och i sängen öppnade Marianne ena ögat och nickade åt mig. Svensklektionerna blev inte de samma utan Marianne. Någon slapphänt vikarie delade ut stensiler om satsdelar som vi fyllde i, medan Ossian och Madi strosade runt i klassrummet och slog folk på axlarna. Men varje dag efter skolan gjorde jag och Gabriella sällskap till sjukhuset. Vi hade med oss nyskrivna alster som vi läste, medan Marianne låg med slutna ögon och lyssnade. Gabriella skrev underfundigt, ofta om djur som var klokare än människorna. Ibland skrattade jag så högt åt någon formulering att pärlorna i Marians vattenglas upplöstes. Och Gabriella rådnade så att ärret nästan försvann. En eftermiddag, när vi satt hos Marian, tittade Gabriella på mig och sa: "Du har aldrig frågat mig om ärret." "Jag visste inte att jag borde", svarade jag. "Du tittar på det när jag läser." "Gör jag?" Gabriella nickade. "Äcklade dig, som det äcklar de andra i klassen?" "Nej, inte alls", sa jag. "Snarare tvärtom. Jag kan inte tänka mig dig utan det." "Du behöver inte ljuga." "Jag ljuger inte." "Okej", sa hon. Och berättade sen den sanna historien om ärret. Det var den otäckaste, mörkaste och grymmaste berättelse jag någonsin hört. Men också den vackraste och mest ömsinta. "Nu vet du", sa Gabriella när hon var klar. Marianne dog en månad senare. Till begravningen kom endast 5 personer. Prästen och begravningsentreprenören, rektorn, Gabriella och jag. Rektorn sa några välvalda ord om Marians lärargärning. Gabriella läste en dikt om en fågelunge som trillade ur sitt bo. Jag la en vit lilja på kistan. "Ses vi imorgon", viskade Gabriella när vi följde kistan ut ur kyrkan. "Efter skolan, menar du?" Gabriella nickade. "Det gör vi", sa jag. "Bra." När vi kom ut på kyrktrappan hade det börjat snöa. Det skulle bli en lång, fin vinter.